Ja, jag vill tacka för välkomnande hit till Sibbo. Det var en överraskning när Gun-Britt ringde. För faktum är att jag aldrig predikat här i Nya Betania. Jag var ju många gånger här och jag bott över 4 år i Sibbo, södra Sibbo på Simsalö. Så nu har jag varit i Sibbo. Men det är ju länge sedan. Här är människor med som jag känt i över 50 år. Men jag vågar ju inte säga något mera. Då upplever ni att jag är så fruktansvärt gammal så ni stänger öronen för mig. Men tack i alla fall för den här möjligheten att vara med på er gudstjänst och att få förmedla Guds ord här. Gun-Britt ringde här i måndags och frågade med tanke på hemsidan om tema. Och jag hade börjat nog bearbeta det och då var jag tvungen att göra det mer tydligt så att det kunde formuleras på hemsidan. Och om ni har varit inne där så har ni sett vad jag tänkt tala om. Men innan jag gör det så tänkte jag på din kommentar här i början att jag är ju pensionerad förstås. Och sen har jag förmånen att få jobba bland annat med Edvard här i tidningen. Men sen har Gud gett mig en sån där bonus. Man kan få bonus när man blir äldre. Och det är så här att det som sker idag så gör att det språk jag borde ha lärt mig som ung var det arabiska. Det är en situation vi har nu i Österbotten och överallt i Finland. Men speciellt i flera små församlingar på landet i Österbotten som var nästan utdöda. Så där har man 2, 3 och 4 språk. Svenska, arabiska, engelska, farsi för att tillfredsställa så att alla kan få någonting. Så det är helt fantastiskt och Gud hade förberett det här också genom att sända en ung man från Egypten som gifte sig med en österbottnisk flicka och Gud talade profetiskt till honom om att han efter några år ska du få se hur det kommer massor med människor som talar ditt språk. Och han har fått då leda alfakurser och så här. Och senast i torsdags var jag med honom till flyktingmottagningen i Oravais. Och vi mötte några muslimer där. Som fortfarande är muslimer. Men sen fick jag höra just i torsdags att man uppskattar att håll er att cirka 1000 afghaner har kommit i tro i Finland. 1000 afghaner. De har stora konferenser på Ryttula och Uleåborg var de samlas. Och det är ett skeende på gång, speciellt bland afghaner i Finland. Det här leder ju till oss att tänka rätt när det gäller invandrare. Att de här muslimerna inte bara ett hot utan de är en möjlighet på det sättet att de har kanske sitt livs enda chans att höra evangeliet. Jag ser Bambi här så kommer jag ihåg Edvard. I Närpes har de ju döpt väldigt flera stycken. Deras möten är nog väldigt mycket annorlunda än det var för 2, 3 år sedan. Nåja, vi har Maria bebådelsedag idag. Men jag tänkte inte tala om den texten. Men när jag tänkte på vad det är för text idag. Så märkte jag, men kära någon. Egentligen sammanfattade ju också någonting av det vad jag vill säga idag. Jag skulle vilja tala nämligen om principen att vi kan ge åt Gud endast det som han först har gett åt oss. Hänger ni med nu? För det går igen det här nu på olika sätt. Om vi tänker på olika religioner i vår värld så är det ju så här att i religionerna ska människan sträva efter att behaga Gud. Och jag brukar säga så här vad blir det, 55 år som kristen, så brukar jag säga jag är inte det minsta religiös. Ursäkta bara. Men jag är inte det minsta religiös. Och kanske efter den här predikan förstår ni vad jag menar med det. Nåja, därför religionerna är ju människans sätt att finna Gud. Att göra Gud nöjd. Att göra någonting så att vi kan liksom uppleva Gud är nöjd med mig. Oj, nu har jag gjort tillräckligt. Men i ingen religion kan man veta att man skulle ha gjort tillräckligt. Det fattas alltid lite. Till och med muslimerna som kämpar på, som de är beredda att ta livet av andra för sin rätta lära, så vet inte. De vet inte om det räcker till. De får se sen. Därför är det ju för en muslim det säkraste sättet att komma till paradiset. Det är ju att bli martyr, självmordsbombar, och få många med sig i döden av fienderna. Så man måste förstå att de är inte. Det är också en farlig längtan man bär på som gör att man blir självmordsbombare. Jag har faktiskt haft kontakt med en misslyckad självmordsbombare i Israel på palestinska sidan, som blev hindrad av Jesus att fullborda det genom en uppenbarelse. Men jag ska dra den historien nu, för jag har så mycket på mitt papper. Det här, vi ska ha det levande för oss att kristendomen handlar ju precis om motsatsen till religion. Det är det att det är Gud som söker oss. Det är Gud som har gett ut sig för oss, och han söker vårt gensvar. Han söker det att vi överlåter oss åt honom. Ändå vill vi ibland förfalla till det där religiösa, som jag kallar det. Det här att vi tycker att vi ska göra rätt för oss. Vi måste göra någonting. Vi måste förtjäna det här. Därför när jag säger så här, så är jag lite rädd för det språkbruk som man ibland odlar. Nämligen gamla översättningen hade ordet göra bättring. Det heter paranus. Finska pingsvänner använder gärna det uttrycket, minst när jag läser. Det är ofta Risting Voito. Det heter paranus. Men jag påstår med Bibeln i hand att det är ett farligt uttryck. Därför att det kan missförstås. Ingen människa kan ta det paranus. För det är en dålig översättning av ordet omvända sig. Metanoia, att ändra sitt sinne, att ändra sin attityd till Gud. Men om man tänker sig att jag ska göra bättring, rent språkligt, hur fattar du ett sånt uttryck? Jo, jag borde bli lite bättre. Som en människa sa, att inte kan jag komma förrän jag slutar supa, eller jag slutar med det eller slutar med det, kan jag inte komma till kyrkan. Men det är ju att missförstå det hela. Du kan inte göra bättring, men du kan kapitulera inför Gud. Det är liksom poängen. För hur reagerar Maria, som den text som har lästs i kyrkorna idag? Hon reagerar så här: jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Det stod inte i hennes makt att föda Guds son, men det stod i hennes makt att säga ja till Gud. Det är en väldigt stor skillnad. Om vi säger ja till Gud, ske vad du har sagt, eller om vi säger ja, jag ska kämpa. Och nu ska jag titta på några exempel här. Nyckeln till att Maria kunde föda Guds son var ju, ja, vad var det? Jag ska läsa innan till. Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Det är genom den helige ande. Jag ska ta några exempel både från Nya och Gamla testamentet. Det är ett sammanhang jag tycker är så vackert. I första krönikaboken 29. Det här är någonting som alla känner igen som har varit med om kyrkbyggen. Jag tror nog Kenneth Grönros skulle känna igen sig det här också och upplevt samma som kung David. Och jag fick uppleva dig Vör och jag fick fått uppleva dig Ekenäs som pastor där. Vad som hände var att David säger så här i sin bön: "Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand." Jag tycker det är en så vacker beskrivning på principen i det kristna livet. Att vi drar inte ner välsignelserna utan vi öppnar för dem. Och så får vi det som David säger: från dig kommer allt och det vi gett åt dig har vi fått ur din hand. Gör jag det för enkel nu? Men ta det enkel nu. Alltså det är en väldigt befriande princip att tänka så här: det vad jag har fått, det ger jag. Jag tycker om det uttrycket som finns i gamla översättningen av prästinvigningen i Gamla testamentet. Det kallades för handfyllning. Handfyllning. Jag såg här nya översättningen av prästinvigning. No. Men ordagrant var det handfyllning. Och det betydde det att prästen gick fram inför översteprästen som skulle ordinera den här prästen. Och så gavs han ett offer i händerna som han skulle ge åt Gud. Och nu är jag inte Gabriel här, men han har varit med om det. Och vi tillsammans i Laos har vi varit med om det. Och i Thailand har vi varit med om det. Att när man är på sådana uppvaktningar så säger ni gäster ska ge en gåva. Nå, men kära någon, varifrån ska vi ta fram en gåva? Jo, det har de sekreterarna har plastkassa med där. Och så kommer de och så fina paket och så säger man: var så god Gabriel, ge det här till den här guvernören eller vad är det nu för typer eller direktörer. Så får vi som utländska gäster, vi får ett paket i vår hand och så får vi ge det. Och det slog mig det här att egentligen fungerar det så här i Guds rike. Du har fått en gåva, Rasse. Det är det du tjänar med. Jag har inte fått den, ja. Och det skulle vara väldigt jobbigt om jag skulle använda en gåva jag inte har. Och plåga er där med piano. Men när man har fått, det är inte så svårt uppdrag. Lite knepigt var det. Annelise och jag var på barnhemsjubileet något, var det 30-årsjubileum. Och så var det en sån där kungens rådgivare. Han kom med poliseskort dit och det var så där väldans högtidigt som bara Thailand kan ha. Och då måste vi öva oss ungefär som på Nobelbanketten. Hur man tar emot och hur man överlämnar gåvan så här. Och man backar så här. Så, men inte var det svårt då vi lärde oss de där rörelserna. För gåvan som vi skulle förmedla, den var inte vår. Utan vi fick bara ge någonting som vi har fått. Johannes döparen säger: men en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Vad handlar det om? Jo, folk kom till Johannes döparen och sa: du är väl Messias? Så sa han: det är inte mig givet. En människa kan inte ta. Och så här är det också. Att vi behöver inte försöka vara det vad vi inte är. Tänk om Johannes som var så populär och samlat tusentals efterföljare ska ha fått för sig: ja men yes. Vad är det för skillnad? Min kallelse är att peka på Messias, men jag kan ju spela lite själva. Jag kan ju samla. Nähä. Han var ödmjuk och han sa: det är på sin plats att jag blir mindre och Jesus blir större. Det finns en lärdom. Jag vet inte varför jag nu kommit på sådana där 50 år gamla saker som jag hörde i Bibelinstitutet då, 1965. Slog det mig en grej som hör ihop med det här. Och det handlar om prästernas underkläder. Har ni hört någon predikan om prästernas underkläder? Ja, jo, det betyder det att det står i Hesekiel 44 att prästernas underkläder ska vara av linne. Ja, min hustru har jag lärt mig att man ska ha vissa sorters tyger för att inte svettas. Och det står uttryckligen så här i Hesekiel att prästen får inte ha på sig kläder som det svettas i. Vad är den andliga lärdomen av den? Den har ni inte hört för. Det är det att vi kan inte ge åt Gud vår prestation. Därför skulle inte prästen svettas. Han skulle inte prestera. Han skulle förmedla. Han skulle få sitt handfyllningsoffer. Han skulle få sitt offer av folket som han bar fram inför Gud. Men prästen presterar inte offer. Han presterar inte gåvor som, och allra minst gåvor som han inte hade. Sen fanns det ju präster förstås som missbrukade sin ställning och kom dit och tog godbitarna, köttet. Men det hör inte till mitt ämne idag. Men Gud vill inte ha vår prestation. Inte ens att vi gör vårt bästa, utan han vill ha oss själva. Han vill ha dig, han vill ha mig. Man tänker ibland så här, om jag gör mitt bästa ska väl Gud vara nöjd. Jag ska ta dig ur den villfarelsen. Ju fortare desto bättre. För om vi tänker oss det här att vi säger, ja men jag gör mitt bästa, Gud ska väl vara nöjd. Vad betyder det? Det betyder att jag föraktar det offer som Gud har gjort för vår frälsning som är till 100% tillräcklig. För jag lärde mig någonting av gamla pastor Anton Rosenberg. Vi har ju, ni är ju några äldre här som minns A.V. Rosenberg. Bra. Och han lärde mig en sak i sin bön. Han sa så här, vi ska inte be att Gud välsignar, utan vi ska göra det som Gud välsignar. Har ni med nu? Vi ska inte be Gud välsigna det vi gör, utan göra det som Gud välsignar. Ytligt sett så kan det där låta bara som en ordlek. Men det ligger någonting, en stor sanning i det också. För det är ju inte det att vi gör någonting. Jag vill påstå att vi ibland gör det misstaget att vi ska göra någonting. Och när Gun-Britt inledde med Abraham så tänkte jag, ja men där har vi ett strålande exempel. För du sa inte hela sanningen om Abraham. Du gav lite tid åt mig, tack. Så vi vet alla att Abraham blev i panik. Han hade det där löfte som han väntade på sedan han var 75 år gammal. Och nu var han uppe i 90. Och löfte hade inte uppfyllts ännu. Så tänkte jag, jag måste göra någonting. Inte kan vi ju sitta här och vänta bara. Jag måste göra någonting. Och så fick han ju Sara med på noterna. Bibeln säger nog att Sara gav sin tjänstekvinna åt Abraham. Inte tog han ju henne med våld. Inte ska vi göra det värre än vad det var. Men jag som nu har rest de senaste 10 åren mycket på palestinska sidan, så de kristna säger ju det, att den grundläggande orsaken till konflikten i Mellanöstern är ju Abrahams sätt att behandla Ismail. som blev följden av att Abraham tänkte, man måste ju göra någonting. Kan ju sitta här och vänta på Gud. Och då är poängen i min förkunnelse här ikväll är ju det att det inte bara att göra någonting, utan man ska göra det som Gud vill. Att göra det som Gud har sagt och Gud har tänkt. Tycker ni det där låter enkelt då? Men för genom Gamla testamentet eller hela Bibeln har det alltid funnits folk som har fått för sig, man måste ju göra någonting. Jag har ett annat exempel här som jag tycker är så bra eller har talat till mig många gånger. Det är ju Saul, kung Saul. Jag ska försöka relatera det här snabbt. Han fick i uppdrag att förgöra ett folk. Nå, det där är kanske inte modernt tänkande så trevligt. Men han skulle till spillo ge fullständigt till 100% det ett folk han övervann. Men vad tänkte kung Saul? Jo, det står så här att han... Allt som hade något värde så skonade han. Och jag kan lite raljera här och säga så här att Saul tänkte så här. Ah, det är ju det dummaste i världen att göra som profeten Samuel har sagt. Här har vi resurser, enorma resurser som går till spill. Kan vi inte ta de bästa bitarna och spara dem? Och så kommer ju Samuel. Och så kommer han ungefär som, ja, no, han var ju militär också, sa han. Kom så här och sa, herr profet. Jag nu tänkte jag ta det på engelska. Mission completed. Jag har gjort vad du har sagt. Så sa han, men vad är det för bräkande jag hör? Skulle ni inte spilla och ge allt? Och så hör jag en massa bräkande. Vad säger Saul då? Jo, han säger, jo, folket ville skona. Det var ju han, men folket ville skona. Och så tänkte vi så här, de här djuren skulle ju duga bra till offerdjur åt Herren. Jaha, här har vi det igen. Det är så, människan tänker ibland att hon kan liksom veta bättre än Gud. Så Gud blir jätteglad för de här bräkande djuren. Och från det sammanhanget finns det väldigt starka uttrycket som Samuel säger till Saul. Förstår du inte att lydnad är bättre än offer? Vad behöver Gud resurser av våra offer om vi inte lyder eller gör det vad Gud vill? Det är någonting oerhört som vi ibland liksom tänker att vi vet bättre än Gud. Så jag gör så här nu fast Gud har sagt så här. För Gud har nog resurser. Inte behöver han liksom våra miljoner eller vad vi nu har. Eller inte har. Oftast offrar vi ju det som vi inte har. Men Gud säger ge det du har. Ge dig själv. Ge dig själv. Det är det viktigaste. Och varför Saul blev ett problem för Gud och för, inte minst för profeten Samuel var ju att han aldrig var ärlig och ångrade sig. Utan när då Samuel påtalade det här att du har ju gjort fullständigt fel. Vad säger han då? Säger han, oj förlåt att jag tänkte fel. Nej, han säger, hör du Samuel, gör mig dock den heden att vi tillsammans träder fram inför folket som märker ingen någonting. Ja, fasaden är skick. Det här är ju en historia som är 3000 år gammal, men inte har människan ändrat så mycket. Fasaden är skick. Sen får det vara skrot på insidan som ingen märker det. Det är egentligen oerhört att vi kan liksom köpslå med Gud på det sättet som Saul. För det är så många människor som funderar. hur kunde Saul bli förkastad av Gud och David som var äktenskapsbrytare, mördare, det ena och det andra, kallas i Bibeln för en man efter mitt sinne. Men Saul blev förkastad efter 2 år som kung. Här är en orsak. Därför att David kompromissade aldrig med Gud. Han var moraliskt svag i vissa avseenden. Men han böjde sig. Läs psalm 51. Läs, oj oj, vad han kämpar inför Gud och ödmjukar sig. Och överlåter sig på nytt åt Gud. Det, Saul, för honom var det bara viktigt. Bara jag håller fasaden så att folket tror att allt är bra. Så jag ser framför mig det så här som man gör såna marscher. Och så defilerar man. Och då gick Samuel och Saul sida vid sida. Och alla soldaterna sa, åh, allt är bra i Israel. Nähä. Vad de inte visste var att Samuel hade kämpat med Gud och kommit överens om det ska bli en ny kung. Gud kräver aldrig något som han inte först har gett. Och nu vill jag säga så här då. Vad är det som den kristna tron går ut på? Det finns en gammal sång som heter Tro och älska det saken. På det kommer allting an. Alltså det sammanfattar. För att vi ska bli frälsta måste vi tro. Och tron leder till att älska. Nå, enligt min logik här nu i förkunnelsen. Så om Gud aldrig kräver någonting som han inte först har gett. Då måste han ju ge oss tro och kärlek också. Och visst är det så. Nu märker jag att tiden går så snabbt. Så jag måste försöka koncentrera mig. Men jag vill först säga så här. Tron är ju en gåva. Den är inte heller en prestation. Tron är ett gensvar i våra hjärtan. Bibeln säger att tron kommer av predikan. Och när vi lyssnar i tron, i tro, så föds tron. Det är ju därför det är så bra med uppmuntran, som Gunn-Britt sa här i början. När man är på sådana här samlingar, när man får höra trostärkande saker, så föds tron. Och så blir den bärande. Men det andra är då att vi älskar därför att han först älskat oss. Och jag ska ta en bild som blev levande för mig för en vecka sedan. Och som jag tycker illustrerar det här bra. Vi för några år sedan, 3-4 år sedan, så monterade vi solfångare på vårt tak i Kvevlax. Solfångare som det rör, det är inte, vi har inte solpanel som ger ström utan det ger värme. Det värmer upp vattnet som sen går in i systemet. Och det intressanta med solfångare är ju det att redan nu här i februari när vi hade solljusa dagar och minus 10 grader så var det 40 grader i systemet. Det gav solfångaren fånga upp solen redan tidigt. Men det är sämre med under mulna dagar. Men solfångare, vi ska säga från oktober till januari så har vi ingen nytta av den. Det är bara ett system på taket som skräpar. Men inte kan vi lyfta ner det varje vinter ändå. Men så fort det kommer sol så fångar den upp solen och sätter in i systemet. Och Bibeln säger att vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Att vi måste uppfatta oss som solfångare. Att vi öppnar våra hjärtan för den kärlek Gud har i oss. Att vi inte tänker att oj, nu ska jag måste älska. Om inte jag har. Utan jag måste ha. Jag måste öppna mig så jag får den kärlek som gör att jag kan älska. Och jag måste säga att jag har mött så många människor den senaste, många men ett antal i alla fall, som en del har blivit martyrer, en del är svårt förföljda för sin tro. Men som Gud har gett sådan kärlek och förmåga att förlåta och älska sina fiender. Det liksom blir liv i de här orden som Jesus säger. Inte har vi praktiserat det här i Finland. Jag tycker inte jag, mina 50 år som kristen upplevde som jag sett de senaste åren. Att människor faktiskt kan älska sina fiender och förlåta dem som förföljer dem. Men det beror på att man har förstått att det finns en kärlek som man har fångat in i sitt hjärta. Och att det här, Gud vill att den kärleken ska gensvaras i våra liv. Vi måste inte liksom säga, jaha, du måste börja älska Gud om du ska bli till folk. Nej, Gud säger, jag älskar dig. Och sen när du fattar det, så föds det ju någonting i ditt hjärta, i mitt hjärta. Och så föds det att du börjar älska tillbaka. Men vet ni att Gud kan vara olyckligt kär? Oj, vad han är olyckligt kär. Det finns miljoner människor som inte har gensvara på den kärlek Gud har i oss. Jag använder medvetet uttrycket i oss. Och då finns det ett bibelord. Det står så här. Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Och då är vi här. Första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Nu blev det den gamla katekesen. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Gud kräver, svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss. Det står i Jakobs brev 4 och 5. Vad betyder det? Det betyder alltså att det som Gud har gett dig, när han har älskat dig, så vill han inte, som jag brukar raljera om en dansbandslåt, kan man älska någon på avstånd? Kan ni den? Han gör den. Men utan han vill ha vår innerliga kärlek, som ger alltså ett gensvar av tillbedjan, kärlek och lydnad. För Gud presenteras i Bibeln faktiskt som en nitälskande eller svartsjuk Gud. Och det betyder ju, svartsjuka betyder att man inte är beredd att dela kärleken med någon annan. Och sån är Gud. Han vill ha din och min hela kärlek. Men sen har vi ett problem med den där solpanelen. Jag är ännu där. Ännu där i den här kretsgången. Och det är det att ett modernt hus så är tekniska utrymmet 2 kvadratmeter. Och vi skulle behöva få en stor tank som skulle fånga upp den där solvärmen på sommaren. Så då skulle vi ha varmvatten. Men vi har inte det. Och det betyder nu i dagens läge att när det är riktigt stark sol på sommaren så har vi 120 grader i systemet, ingen nytt. Så det far tillbaka upp på taket. Och vi skulle behöva få det där löst på något sätt. Men jag går inte med hoven här nu. Söker efter någon ingenjör som skulle kunna lösa det. Men utan jag använder det som en bild på det kristna livet. Att om du säger så här, säger Johannes i sitt första brev. Om du säger att du älskar Gud men inte älskar dina bröder eller dina medmänniskor. Så då blir det så där 120 grader upp i luften till ingen nytta. Utan Bibeln är väldigt tydlig när vi fångar in Guds kärlek och upplever att vi älskar det. Så ska denna kärlek gå tillbaka till Gud men också till våra medmänniskor. Det är helt tydligt. För Gud har älskat oss med en förbehållslös kärlek. Och när jag säger det som jag säger nu så kan någon tänka att kan det stämma, men det är just det vad det stämmer. Lyssna noga. Det finns inte något som kan göra dig mindre älskad av Gud. Eller tvärtom, du kan inte prestera något som gör dig mera älskad av Gud. Och det här är en oerhört viktig evangelisk sanning. För om vi liksom tänker att vi kan prestera eller vi kan bete oss på något sätt så att vi blir mer älskade. Nej, Gud älskar oss och har älskat oss med en evig kärlek så stor att han gav sig själv för oss. Du kan inte göra någonting som gör dig mer älskad än vad du redan är. Men du kan inte göra någonting heller som du blir mindre älskad. Nå, men vad? En tycker väl Gud om det ena och det andra? Nej, en tycker han om det, men han tycker om dig. Vi brukar skilja på våra gärningar och den kärlek han har till oss. Så vi får uppleva det att när vi tar emot så verkar Gud i oss vilja och gärning. Så att Guds vilja blir vår passion. Ja, för det är lite farligt i sig det här till postmoderna människor, men jag ska nu ta risken. Säga så här: din passion är det som Gud vill med ditt liv. Men då har han först gjort någonting med det. Jag tycker det, för er som är unga, ta till er det här. Det är kanske för sent för oss, men inte helt och hållet. Att Gud vill verka i våra liv, vilja och gärning, står det i Filipperbrevet. Och då verkar han på det sättet att Guds vilja blir vår passion. Och om vi får göra det som är vår passion, är det svårt då? Absolut inte. Det är ju det vi vill. Det är ju det vi håller på med. Det är ju det som då bara flödar ur oss. Och för om jag renodlar, eller nu om ni renodlar min predikan ikväll, så kanske ni funderar: jag kan ingenting göra. Nej, det kan du inte heller. Men att jag ska ingenting göra, jag ska bara vänta på Gud, jag ska bara tänka så här att allt jag måste få. Men ändå finns det någonting av sanning i det, men det får inte missförstås eller överdrivas, utan det handlar just om det att Gud verkar i oss som den där solfångaren som värmer vårt hus, så gör den nytta och så händer det någonting och så gensvarar det och så fungerar det kristna livet på det sättet. För det kan ju inte vara så heller att det är det värsta som händer en människa. Att bli en kristen. Det tyngsta, det svåraste. Jag kommer tillbaka till de här människorna jag träffar som inte vet från en dag till en annan om de inte ska bli sprängda i luften eller någonting annat. Men jag upplever inte att de är tungsinta på något sätt. Utan de har funnit någonting som ger deras liv mening och som bär dem. Och att det är tillräckligt inför Gud. Vår passion att få vittna, att få sprida evangeliet om Jesus. För nu måste jag säga det som inte jag ska få säga, men jag måste följa upp det. Jag måste säga så här. Jag måste sluta med det här. Och det är det sista. Men då måste jag sluta också. Det den hälsningen jag fick här för mötet. Vi är benådade. Och när jag grävde mina gamla papper här om dagen, så hittade jag ett tidningsurklipp från Hufvudstadsbladet. Det var faktiskt skrivet av Staffan Brun. Och det var under president Koivistos tid. Koivisto hade lite problem med det här att han som republikens president hade rätt att benåda människor. Jag tror att han uppfattade så att det är lite för stor sak. för en människa. Men i alla fall, så i den artikeln berättades det om en som han hade benådat. Men då blev det ju juridiska problem. Men då förklarar någon så här, vad benådningsinstitutionen i Finland går ut på. Det innebär inte att den dömda skulle vara oskyldig. Det innebär att den dömda inte behöver avtjäna sitt straff. Och det här är liksom kärnan i evangeliet. Vi är inte oskyldiga, men vi behöver inte avtjäna vårt straff. Vi är benådade. Och det är det som är. Ni har sjungit om här ikväll, om nåd. Det är det som nåd betyder. Och vi missförstår ibland tanken att ja, Gud ser mellan fingrarna eller församlingar. Synd är inte synd mer. Det är liksom lättsammare än det var för 60 år sedan. Det är liksom enklare. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar om det att det finns en som har tagit straffet på sig. Och när vi är benådade är vi inte oskyldiga, men vi är befriade från straff. Och det är grunden för att vi kan öppna för allt som Gud vill ge. I överflöd. Mer än så här hann jag inte nu, för nu har tiden gått. Eller, ja, den har nog gått. Den har gått. Tack för uppmärksamheten, tack för tålamod. Men Gun-Britt sa att vi ska fortsätta här med förbönstund, sjunger en sång emellan. Men jag vill be först gemensamt. Herre, vi är så tacksamma till dig för att vi får vara benådade. Herre, det är inte det vad vi har gjort och vad vi kan prestera. Utan det är dina gåvor det handlar om. Det är dina gåvor du har lagt ner i församlingen. Det är dina gåvor du har lagt ner i våra hjärtan. Det är din oerhört rika frälsning som vi har fått bli delaktiga av. Och tack för att du vill låta den här vissheten och glädjen och övertygelsen porla fram i våra hjärtan, så vi kan gensvara till dig med tacksamhet och lovsång. Herre, vi prisar dig. Amen.